Det är näst sista avsnittet av Offsides podcast för året och det sista före julafton. Vi stör julstöket. Välkomna ska ni vara till Offsides podcast avsnitt 133 eller någonting sånt.
Ja, 135 skulle jag dra till mig.
Det är till och med där uppe. Ja. Du är glad efter Merseyside-segern igår, Anders, förstås?
Absolut. Det var ju en lite rafflande match ändå får man säga. Det hände ganska mycket, men också var det så att jag var ju väldigt nervös. Och sen så gick det 5 minuter, kollade jag av Twitter som jag pratat om tidigare. Nu har jag ju återgått till mina gamla rutiner. Och då såg jag den här saken som hade hänt i Berlin. Där då en
lastbil
hade kört in på en julmarknad i Berlin. Och ja, minst 9 personer omkom.
Många skadade.
Ja, precis. Och då fastnade jag lite grann i det och faktiskt tappade bort matchen. Och släppte helt nervositeten för matchen. Men sen så var det ju också en rätt dålig första halvlek av Liverpool och så, och sen andra halvlek betydligt bättre. Sen så tände det till, sen så, man är ju konstig som människa, men det så satt man, som precis sa här, man satt och tänkte på Berlin och hur jävligt det var, liksom folk är på julmarknad och så dör de. Men sen så kom den här tacklingen av Ross Barkley på Jordan Henderson, otroligt ful tackling.
Jag noterade då också sen att du vände dig direkt till Ross Barkley efter matchen, du twittrade till honom. Du har ändå gått över den gränsen nu, att du är en sån som vänder dig direkt till spelarna. Så.
Ja, jag tror det var första gången i mitt liv. Jag har skrivit någon gång till Steven Gerrard, mm. så när han meddelade att han skulle avsluta sin karriär. Skrev, thanks for everything, Stevie.
Mm.
Du skickade till Ross Barkley, men bara en sån liten emoj som en hand som vinkar. Det var lite så in your face.
Jag fick du till det, känner du?
Ja, jag tyckte det var kul. Ja. Nej, men det är ju speciellt så. Du vet, man sitter i en timme och känner att fan, fotboll spelar en så stor roll ikväll. Och sen så kommer den här tacklingen av Ross Barkley. Det tände jag till. Det var kanske i 70:e minuten och sånt där. Och efter det så känner jag, jävlar, vi vill vinna den här matchen. Och då blev jag nervös och så kände jag, fan, tiden rann iväg. Och så kommer målet upp på övertid. Otrolig glädje och givetvis.
Så man funkar som människa helt enkelt.
Mm, ja. Ja, så det var det. Så jag är glad.
Hej, hej! Det var Glenn här. Jag tänkte snacka lite om pepparkakor och vad jag tycker om det. Och jag tycker det är underbart gott med ett stort glas iskallt mjölk, gärna lite is i.
Nu satt jag på Glenn här.
Fantastiskt gott. Sen är det kul att baka pepparkakor också. Inte vad jag vet hur fan man får till degen, men det är...
Förlåt, jag kunde inte hålla mig.
Nej, men det var ju ändå Göteborgs, vad är det, en 80:e mäktigaste person enligt GPs årliga lista.
Ja, slutade han på plats 80.
Ja, ungefär där någonstans.
Nej, jag hade nämligen jag hade julfest här förra veckan. Mm. Och då pratade jag lite grann med Tobias Regnell, bördig från Lund. Och han sa att han har bott i Göteborg i många, många år nu. Och sällan som han har känt sug tillbaks. Men på senare tid så sa han så... Första gången kände att nästan saknade att bo i Lund, för att han tyckte det kunde vara så satans ointellektuellt i Göteborg ibland. Och så sa han att lite droppen hade varit när han hade gått in på GT och typ 5 av de första puffarna var olika luckor då i Glens goa jul, som då är hans julkalender.
Det kanske kommer ett par luckor till av den avsnittet.
Ja. Kanske jag tänkte vi kunde använda dem som antingen om vi går på tomgång eller om vi bara behöver...
Och du tycker att jag snackar lite för länge om någonting, så då vet jag det. Då är det en.
Då kan jag dra på en. Ja. Ja, för det är ju då, det är också ett ganska bra exempel av... Det är ganska populärt det här med julkalendrar även i medierna, att man kanske påminner om året som har gått eller något. Här är det ju ett så otroligt basic upplägg. Det är alltså Glenn som i 30 sekunder en gång per dag berättar om till exempel då pepparkakor, att det gillar han. Det kan vara julskinka, det gillar han, eller bocken i Gävle eller något. Det är ändå, skulle jag säga, det är nästan fascinerande så tillvida att vi talar om personliga varumärken, att jag tror aldrig det har krävts mindre för att något ska nå en publicering. Mm. Det är ändå en person som står och säger att han gillar pepparkakor. Mm. Och sen säger, har det gott då? Och jag gillar ju Glenn, men det säger någonting om... han har verkligen liksom kommit förbi det sista lagret. Att det räcker med att han säger någonting, så tycker folk att det är lite roligt.
Mm. Och du vet att han kom ut med en ny bok snart, va?
Nej, det visste jag inte.
Jajamän, hans tredje bok blir det ju.
Alltså en självbiografi till.
Nej, detta är hans bästa tweets.
Mm, ja, okej.
Mm. Ja, det får vi recensera när den kommer ut.
Ja, vi får se om 5 år kanske han kan ge ut de bästa luckorna då också. Ja,
på tal om det anti-intellektuella Göteborg då, som Tobias Regnell har funderat om eller kring, så måste man ju också nämna i samma veva det här bråket som uppstod mellan Prioritet Nisse, alltså Nisse Wiberg, Blåvitts kända sponsor.
Mm. Och som jag berättade om när jag var på pingisfest med.
Just det. Just det. Och Bert Karlsson, som du inte har varit på pingisfest med.
Nej, tack och lov.
Nej. Men det har varit ett bråk då som GT har rapporterat om. Där Bert Karlsson har varit på väg in i klubben efter, tror Mats Gren har ju varit ute och...
Var det han som flörtade med Bert?
Ja, han har kastat ut det här fiskespöet lite runt omkring Göteborg. Ingvar Oldsberg har nappat lite. Och Bert Karlsson och försöker få till sig lite profiler som kan antingen utnyttja sina nätverk eller som har mycket pengar som kan gå in med lite.
Det är verkligen profiler som simmar nära ytan.
Ja, men det är ju,
så som är lätt att hugga på flötet.
Det är parodiskt nästan. Att det är de. Men i alla fall så har det varit bråk då att Nisse Wiberg tycker att Bert Karlsson är en jävla tomte som vill utnyttja Blåvitt genom att han tycker att ska man gå in som sponsor i Blåvitt så ska man inte kräva någonting tillbaka, man ska bara göra det med hjärtat. Men Bert Karlsson vill ställa ut några jävla husbilar eller vad fan det är på Kamratgården, sådana jävla showroom.
Det känns som de ska hålla sig undan Bert. Han är väl god för en jävla massa pengar. Först alla gramofonpengar han tjänade en gång i tiden på Marianne, heter det väl.
Ja,
och sen alla med flyktingboende pengar. Men jag tror inte några pengar i världen är värt det som kommer på köpet med Bert Karlsson. Jag kan tänka mig också, eftersom han är en sån kändis och så otroligt kvällstidningsmänniska, minsta lilla grej, typ någon publikgrej eller så kommer det bli samtal dit och rubriker och löpsedlar som jag tror kan bli jobbiga för IF Göteborg i längden.
Ja, de har ju redan prioriterat Nisse då.
Ja, exakt.
Och sen så rimmar du rätt illa med tanke på vårt reportage då i vårt nya nummer om det nya IF Göteborg som ska försöka ta sig ut både i förorterna och försöka tvätta bort den här rassestämpeln,
ja,
som man faktiskt erkänner att man själva har och man får höra, får bekräftat ganska ofta. Så tar man in kanske eventuellt Bert Karlsson då. Och alla vet ju vad han har för bakgrund.
Mm.
Så att det känns som att det är lite dubbelfälla av IFK Göteborg. Vi får se vad som händer.
Tjena, Glenn här. Jag tänkte snacka lite julskinka.
Ja, okej.
Jag måste erkänna att det är min stora last på jul.
Julskinka.
Det är underbart gott.
Underbart gott.
Jag skulle kunna äta det året om. Men bara för att det är en tradition som man ska äta på jul så håller jag mig oftast i alla fall. Ibland kanske ni slinker ner en liten bit dagen innan kanske.
Nej, starkt.
Ja, jag ska inte gå inflation i dessa luckor. Du förstår att det kliar i fingrarna.
Ja.
Du, bara lite apropå förra veckan, så var det ju makabert för en av de personerna som vi nämnde i vårt rätt uppskattade svep med udda intervjuer och framförallt märkliga starter på intervjuer. Mm. Så nämnde vi ju Craig Sager.
Jajamän.
Den här uppskattade reporten framförallt i NBA.
Mm.
Det var väl, jag tror det var samma dag som vi kom ut eller var det dagen efter, så kom beskedet att han har dött.
Mm.
Fick en del tweets om det och folk undrade om vi visste att han var dålig. Det visste jag. Vi spelade upp klippet där, tror jag, när han kom tillbaka från att han hade behandlats för leukemi. Men sen hade han blivit sjuk igen. Visste inte att det var så nära dock. Men det kändes lite makabert och trist, givetvis. Annars så var det ju en del som ville tipsa oss om pärlor som vi borde haft med på konstiga starter.
Och en sticker ut, får man säga.
Ja.
Pärla.
Det är också ganska jobbig lyssning.
Ja, det känns lite mer som en käftsmäll nästan.
Ja, och en del har kanske hört det, men jag kände faktiskt inte till det. Bakgrunden till den här intervjun är, den sker i Toronto. Det handlar om den dåvarande förstemålvakten i Toronto Maple Leafs som heter Jonathan Bernier. Då är man ju rätt stor om man är första keeper i nästan hockeyns huvudstad kanske. Så vi talar ändå om en kändis vid tillfället.
Mm.
Det är ett år efter att Nelson Mandela har gått bort.
Mm.
Och det är någon form av minneshögtid eller en gala. Någon slags insamlingsgala, tror jag, för Sydafrika. Man ska hedra Mandelas minne helt enkelt. Det är ganska mycket celebriteter där. Jag tror Magic Johnson var där och... Jag tror han som ordnare är ägare för basketlaget i Toronto, som jag tror gjorde business i Sydafrika, bla bla bla. Jonathan Bernier är där.
Jonathan har på sig smoking och grejer.
Ja, och går på röda mattan och en reporter vill då stjäla någon minut för att bara helt rimligt fråga vad Mandela har betytt då för Jonathan Bernier.
He's one of the most known athletes in the world and a lot impact in any kind of sport that he did and that I, you know, even playing hockey, everyone knows him, right? From being the type of person that he was off the ice and on the ice. And it's unfortunate that he passed away a year ago, but, you know, he changed a lot while he was with us, and he's a tremendous guy.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det gör ont.
Ja, det gör ont.
Ja, Man ska också veta att i det här klippet det kommer ju ytterligare en intervju där han intervjuar av en annan reporter där han fortsätter att vara ute på väldigt tunn is då, där han pratar "It was great on and off the ice".
Och det är ju, jag tror han är 25 år vid tillfället och jag vet inte, man kanske inte kan begära, det är inget krav att man ska veta vem det är som han delar är kanske, eller kanske är det
jo, fan alltså. Även om han aldrig har öppnat upp en tidning eller gått in på någon nyhetssajt i sitt liv, så det var liksom nyheter på radio, tv, det går inte att missa en sån sak.
Nej.
Man måste någon gång under, även om man inte var något S i skolan, någon gång så har man hört vem Nelson Mandela är eller var.
Men extra pinsamt blir det ju också för att det är ju inte som att ett kamerateam bara tittar in på en Toronto-träning för att fånga lite röster om Mandela när man kanske inte alls är förberedd. Här går han på en gala till Mandelas ära. I bakgrunden är det skylt med liksom skyltar om Mandela. Mm. Han har klätt på sig smoking, går på röda mattan, har uppenbarligen då ingen aning om vem man går för, vem det är som de hyllar här. Mm. Han tror väl uppenbarligen att han är någon gammal Maple Leafs-legendar eller liknande. Och det är också så där att han är ju kanske klassisk nordamerikansk, att han har inte svårt att prata, utan det tar ju ett tag innan man fattar nästan vad fan är det han säger. Han, liksom, han pratar om Mandela som en hockeyspelare.
Ja, liksom, även om det hade varit en gammal hockeylegendar som han hyllade där, så han säger ju ingenting som gör att han vet vem det är ändå. Liksom. Han försöker, liksom, han är ju smart på det sättet, att han bara drar väldigt breda penseldragen
och så
great athlete. Wait on and off the
inspiration,
ice. Inspiration. Så, liksom, han säger ingenting. Det här var kul, men han drar till med så att en försvarare på den nivån så kunna spela så många år i NHL.
Any kind of sports that he did. Men det är ju också att, för jag blev lite, nästan lite besatt av honom när jag såg det här klippet och ville liksom lära mig mer. Vad blev det för konsekvenser? Han bad om ursäkt dagen efter, men inte liksom, han förklarade inte hur han hade tänkt, utan han sa bara att alla kan nog bli nervösa på röda mattan typ. Mm. Så blev det en diskussion om klubben borde ha preppat honom innan, men man har väl ett visst ansvar när man går på sånt att själv ta reda på lite grejer också. Mm. Intressant nog så har hans karriär gått något utför efter detta också. Tror det blev lite jobbigt för Brendan Shanahan som var någon slags general manager i Toronto tror jag då. Han blev petad och sen jag tror numera är han någon slags reservkeeper i Anaheim. Men i det lilla så är det bland det mest pinsamma jag har hört.
Ja, det är det. Du, Johan, vi ska ta och bara nämna här och tacka alla våra härliga lyssnare och läsare som kom hit till Offsides redaktion förra onsdagen på den här glöggkvällen som vi har snackat om ett par gånger. Det var ju otroligt många människor som kom. Vi har gissat att vi var 200 personer. Och vi var väl lite rädda för att det kanske bara kommer 20-30 pers.
Så blev det lite som en hemmafest som inte spårar ur, men trångt var det ju.
Så in i bomben alltså. Men väldigt härlig stämning och väldigt många fina människor. Och, så tack alla som kom. Och vi hade ju en liten tipspromenad här som vi ska då meddela vem som vann. Vi hade ju lagt upp då 10 stycken frågor här på väggarna.
13, stryktipsanda.
Ja, absolut. Ett kus två då. Och vem var det som vann, Johan?
Jo, det var ju vissa invändningar mot att det var ganska svår poängpromenad. Mm. Så den som lyckades bäst var Robert Karlsson.
Robban! Grattis, Robban!
Ja, han hade 11 rätt av 13. Och det var han bäst på. Han var också, utslagsfrågan var hur många minuter i rad som Håkan Svensson höll nollan när han satte sitt rekord för längst hållna nolla. Mm. Alltså gamla HBK-keepern. Mm. Där var han bara, jag tror 16 minuter ifrån.
Ja, runt 800 minuter eller?
Ja, precis. Ja. Jag kan ju säga bara två av frågorna som Robert hade rätt på. Mm. För jag vet inte om du gjorde den. Se om du... Det var faktiskt jag som konstruerade det här tipset. Ja, se om du tar dem också, som Robert kunde.
Ja.
Vilken spelare hoppade glatt i motorhuven på en bil för att kvällstidningsfotograferna skulle kunna hämta hem rubriken "Motorn på mittfältet"? 1. Jonas Tern. Kryss. Staffan Tapper. 2. Robert Prytz.
Det vet jag. Det var Robert Prytz.
Det var rätt. Mm. Och det visste Robert också. Ska vi ta den här också då? 2000 åkte Offsides Mattias Göransson till Bologna för att skriva om Kenneth Andersson och Claes Ingesson. Hur beskrev en lokal journalist svenskarnas vänskap för Mattias? 1. They do everything together. I think they even sleep in the same bed. Kryss. Kenneth likes Klaas, but Klaas loves Kenneth. 2. They are like pepper and salt.
Jag tror att det är alternativ 1.
They do everything together. Det är fel. Det är då alternativ kryss. Kenneth likes Klas, but Klas loves Kenneth.
Ja, vad fint.
Ja. Härligt. Nog om det. Tack alla som svarade på de här och som framförallt dök upp. Många kunniga lyssnare och läsare har vi ju. Man känner nästan att man står och blir utbildad i vissa fotbollsämnen.
Onekligen så. Och jag berättade ju också på den här glöggkvällen att jag bara några timmar senare, väldigt tidigt på torsdag morgon, skulle flyga ut på jobb. Och jag flög till Split för att se det här faktiskt, den här matchen som SVT direkt sände. Derby, the eternal derby som det kallas.
Mellan, trots att det kanske i klassisk mening egentligen inte är ett derby.
35 mil mellan Split och Zagreb då. Mm. Så jag såg den matchen och det kommer komma ett reportage om kroatisk fotboll, ska jag väl säga, tillståndet i vårt kommande nummer som kommer ut i slutet av januari. På flyget ner till Split så läste jag Café, senaste numret av Café. Och det är inte alltid jag köper Café, men jag blev tillräckligt lockad av omslaget som pryddes av ingen mindre än Erik Niva.
Ja, jag har sett.
Jajamän.
I lite 30-tals look, va?
Ja, stylad och sminkad. Och snyggare någonsin. Och jag läste den av den duktiga reportern som skrev det, av Emil Persson, som också haft den här podden, Fördomspodden, där Erik Niva också var gäst. För
det lyssnade jag på, faktiskt. Det var väldigt roligt där när... Jag vet inte vilken frågan var, men när Niva berättade om när de hade gjort en match i Malmö via Satt-gänget och när de var klara, han och Ola Wenström gick på Möllan tillsammans, Möllevången, och hur otroligt obekväm Ola Wenström var där. Han är nog den i fotbollsmedie Sverige som är minst Möllan-kompatibel och mest Miami Beach-kompatibel.
Ja, precis.
Det var minst att det var väldigt kul.
Ja. Men det har ju lite med det här att göra då, som jag tänkte bara nämna som kortast, att Erik Niva ska passa sig lite grann nu.
Varför då?
Han börjar bli för folklig nästan. Man kan ju bli på vissa sätt att man alltid behåller sin plats där, men du vet, omslaget på Café, han är med, så att han var med i Toto Balotto nu. Så många här säger vår konkurrent. Mm. Han var med i en podd, han är med på omslaget i Café och så.
Och framförallt på spåret kanske.
Ja, precis. Framförallt på spåret. Där han väl kliver in snart. Och då når man ju en ny nivå i folklighet. Och jag unnar honom allt det här. Han är ju så på duktig och en härlig människa och så där på många sätt. Så att det har inte med det att göra, men... Hade jag varit hans rådgivare så sagt, nu försöker vi göra det lite mer hemlig, Niva. Du måste ha lite mystik kring dig. Han har ju öppnat upp sig så här på Instagram och Facebook och sådär. Han delar med sig rätt mycket och sådär, men det hade varit mitt råd till honom.
Jag minns en gammal intervju med Björn Ferry. Han var ju känd som skidskytt för att han var väldigt medial. Något av en citatmaskin. Och också att han ställde upp på nästan allt. Som du är inne på att Niva börjar göra nu då. Men han hade ju visade sig en väldigt tydlig idé med det. Att han bestämde sig tidigt för att jag ska vara tillgänglig. Han bodde uppe i Storuman, långt ifrån mediala eliten och så. Och så här gäller det att synas. Om telefonen ringer måste jag fan svara. För jag vill tjäna pengar. Så han berättade att det var väldigt utstyrd taktik från honom. Att tacka ja till allting och sälja sig helt enkelt. Och hans mål var att bli ekonomiskt oberoende. Han berättade att hans farsa hade varit likadan. Han var tandläkare och var bland annat så letade han ofta efter vita jeans för att han skulle kunna dra av dem som arbetskläder. Smart.
Var det med i Fairy Tales eller?
Ja, det kan det ha varit, hans bok. Ja,
ja, just det.
Ja. Niva har ju dock förutsättningar att ha en mycket längre karriär.
Ja, det får man säga. Men det är intressant i sig att jag funderade på det, om Café någonsin har satt en sportreporter på omslaget tidigare. Just det här, det har vi pratat om tidigare, ofta är ju Niva... Jag tror till och med det nämns om det.
Lund har inte varit på slaget. Han har ju skrivit där om Zlatan.
Ekvall har ju den potentialen också. Ja. Kanske mer på 90-talet han slog igenom med den vita kavajen och sådär. Men i alla fall så undrar jag om det har hänt tidigare. Och vi har pratat om det. Jag tror det nämns då också i texten, om det är Emil Persson som skriver det själv. Men att ibland kan det vara så kanske, om Niva är faktiskt på en allsvensk match, så kan han vara den som är det mest kända.
Ja, ja. Gud, ja.
Och att
det är inte så många andra som får ta selfies.
Nej, precis. Och att det har blivit så pass stort nu så att man kan sätta Erik Niva, att han är så stor att man sätter honom på omslaget, för att Café vet ju om att han säljer ju faktiskt.
Ja, och också mer vältalig än 999 av 1000 aktiva kanske.
Det får man säga.
Och slagkraftig. Det påminner ju om när den filmen som rekommenderar varmt, rolig, 24 Hour Party People. Har du sett den?
Ja.
Som ju handlar om musikscenen i Manchester med Steve Coogan bland annat då. Väldigt rolig. Mm. Men då är det något när Steve Coogan, som ju spelar en tv-personlighet, pratar om det stora skiftet. Han är på, det är väl The Hacienda heter det väl, det här stora utestället och spelstället. Och DJ-kulturen står sig stark. Och Coogan vänder sig liksom mot kameran som man gör ibland i filmen och pratar att så här, titta på det här, här sker någonting. De dyrkar DJ:n här. De hyllar alltså den som förmedlar musiken och inte musikerna själva. Mm. Här sker det stora skiftet.
Just det.
Det kanske är lite likadant då, att, att de som förmedlar fotbollen i alla fall i några stunder är större än de som utövar den.
Du...
Fan, nu ringer det. Ja, jag måste nästan... Ja. Nej, fiff. Ja, men... Nej, jag får nästan... Ska jag vara transparent?
Ja, gör det. Var det?
Nej, fan, det är ju... Apropå då att vi arbetar med nästa nummer och du har redan varit iväg och rest till Split, så har vi resor på gång också. Och en av dem, en av dem som ska, som är ute och flyger och far just nu är Olof Peronius.
Mm. Gammal offside-bekanting.
Ja, som ju då, han har riktat in sig på de tre B:n i metropoler. Barcelona, Braunschweig och Buenos Aires. Mm. Där han, Buenos Aires har han nog bott nu i höst. Mm. Han ska åka till Parma för att skriva om Parma. Behöver inte säga mer än så. Det blir ett bra reportage förhoppningsvis. Men Olof är, alltså han är ju något av en levnadskonstnär. Mm. Rör sig sällan med mycket pengar. Har den här liksom Manu Chao-utstrålningen. Liksom hankar sig fram i livet på ett beundransvärt sätt många gånger. Men det kan också dyka upp en del strul. Så igår när jag satt på cykeln på väg till dagis i regnet i Göteborg, så ringde telefonen och så stod det bara så här, inget upprinnings-ID. Ja, kan det här vara nu? Och då var det bara först en röst som sa incoming call. Och så hörde jag Olof sjukt sprakigt från Buenos Aires. Så här bara, tjena Johan. Så här, flygplatsen, strejk. Jag har ingen väska. Pengar. Ja, efter jävligt mycket om och men så visade det sig att det var någon slags strejk på flygplatsen i Buenos Aires. Han skulle flyga till London och om jag fattade rätt så missade han sina, skulle han missa sin anslutning där. Mm. Så han behövde min hjälp för att boka en ny flygbiljett från London till Italien.
Bara för att flika in, han ringde mig innan han ringde dig.
Ringde han dig först?
Ring Johan, sa jag.
Fy fan. Någon slags reseledare. Det var så jävla svårt att höra, men lyckades då reda ut att okay, han behöver hjälpa mig för att köpa en biljett från Heathrow i London till Italien för att kunna göra sitt jobb. Men jag behöver uppgifter av honom så där, om jag ska. Det var också, ska jag säga så här, okej, då ringer jag tillbaka till, du kan inte ringa mig. Inget simkort, jag bara lånat en telefon. Jaha, okej, så bestämde, då får du låna telefon om 30 minuter och så ringer du upp mig då, så ska jag sitta jag vid en dator då. Mm. Så jag cyklar hem, kommer hem, tar fram datorn, men det kommer inga samtal. Och inte på hela kvällen. Så tänkte jag, det löste sig väl då. Så precis nu på morgonen innan vi ska sätta oss och spela in här, så ringer det igen. Inget upprinnings-ID står det igen. Så va, fan då. Så jag bara, tjena, hördes sjukt dåligt igen. Nu var han på Heathrow då. Och så här, jag hittar ingen, jag har inte fått någon flight. Så jag bara, hej, så man, du ringde aldrig som vi sa. Jag trodde att det löste sig. Så jag skickade ett mejl. Det hade inte jag sett då liksom. Så bara, vi förtjänar det med podden. Vi försöker boka in den här resan. Så jag ger mitt jobbkort, mitt betalningskort och Olofs uppgifter till vår praktikant, Josip. Och ber honom att få lite instruktioner och sådär. Kan du försöka boka Olof på en flight så snabbt som möjligt till Bologna eller Milano, så han kan ta sig till Parma därifrån. Och sen sätter vi oss i inspelningen här, börjar spela in. Sen ringer det igen. Det här vet jag inte om Simon har klippt bort kanske. Men jag var tvungen att gå iväg. Inget upprinnings-ID. Så här, Olof, jag fick ett mejl, en flight. Ja, vad bra. Fast det står att det är om en vecka. Då har Josip bokat fel flight. Han har bokat den 27 december. Så har jag också sagt, ingen jacka som är varm heller. Man vill ju också, för jag tror att det här kan bli ett bra rep. Så här, man är beredd att göra ansträngningen. Så nu är vi då mitt inne i att Josip nu igen får, det är dels pengar i sjön då. Josip har råkat boka in sig. Det har hänt mig också och det kan man göra. As we speak så håller Josip på att försöka boka in en ny resa. Så snart igen nu så kommer det ringa och stå inget uppringnings-ID. Men Olof, som jag vid Gud hoppas, säger att nu har jag en flight. Och så kan vi fira jul i Parma och Göteborg.
Ja, det ska man ju klart för sig. Detta är ju en del av att vara chefaktör på Offside. Och ratta de här sakerna, du vet. Men bok om flighter efter att någon ringer från en sprakig lina i Buenos Aires.
Behöver en varm jacka.
Ja, precis. Och att det blir fel och sådär. Så med allt detta sagt så märker ni att pengarna läcker ur offside. Och ett sätt att åtgärda detta problem är att faktiskt införskaffa vårt nya nummer då, som har funnits ute i butik här en vecka. För 99 spänn var ett supernummer som är jävligt bra, och vi har snackat en del om innehållet och fått många glada mejl. Ut för allt i världen och köp det här, 99 spänn till dig själv. Köp ett extra, vi behöver cashen nu. Eller ge det bort i julklapp.
Och skulle du mot förmodan vara svensk eller lyssna på oss och bo i närheten av Parma och ha en varm jacka över, så ta kontakt med oss och ser vi till att Olof får den. Hallå, det är Johan. Hej Olof, hej.
Det ringde precis på Johans telefon igen. Ja, det ska vi, fan, vi behöver en kalender nu med Glenn alltså.
Hej, hej, det var Glenn här. Jag tänkte faktiskt snacka lite om Gävlebocken. Jag lider med den stackaren varje år. Han blir nedbrunnen varje gång. Måste vara jävligt jobbigt. Men jag tror ändå att Gävleborna på något sätt tycker att det är kul och är okej med att de bränner ner den. För det är ändå en tradition de har där uppe. Sen kan jag tycka att han kan bygga den i stål eller i järn eller något istället, så slipper de brinna upp varje gång. Ha det gött.
Ja, nu kände jag att om jag eventuellt pratar illa om den, så har jag aldrig behövt den så mycket som nu.
Lite järndöd.
Verkligen såhär, serenity now.
Ja, fy fan. Jag tänkte vi skulle hoppa in här lite grann i lite mer fotbollsrelaterat snack.
Gärna.
Och prata om tränarens betydelse för ett lag. Är den enorm eller är den överskattad? Det var ju en debatt faktiskt som snurrade fram här för några veckor sedan. Det var väl Noah Bachner och Robert Laul som till och med, det blev till och med radioinslag i Sveriges Radio där de fick debattera detta, tror jag.
Jag tror Laul drog en lans för sin gamla Ljungskile-tränare Janne Jönsson. Och ett exempel på hur han från det ena året, jag tror ett år så gjorde han bra resultat, andra året så var det dåligt, men att han argumenterade för att det hade inte något med honom att göra. Det var så dåliga förutsättningar och spelarna kanske var sämre eller något sånt där. Mm. Det är bra med upplevelser och exempel från verkligheten, och Laul har ju en viss trovärdighet med sin bakgrund som, får väl ändå säga, elitspelare. Men det är dock ett exempel. Det kanske är svårt att bygga en helt. Och när jag hörde dem både debattera så var jag faktiskt ändå mer med Bachner. Och det kan man väl se också om man tar den absoluta toppfotbollen. Om vi tar mot England så är väl Conte ett ganska bra exempel. Och det han har gjort med Chelsea, det är ju inte ett helt nytt Chelsea jämfört med det som, vad fan, slutade de förra året till slut sexa eller?
Ja, kan det vara.
Ja, det var ingen höjdarsäsong i alla fall. Sen måste jag säga att jag nog faktiskt, det här är nog den säsongen på länge som jag har varit så Premier League-intresserad. Det tror jag är mycket på grund av de karismatiska tränarprofilerna som finns där. Det kunde man ju kanske anat från början, det var ju ett bra galleri med Conte i Chelsea och Mourinho i United och Wenger kvar i Arsenal och Klopp och Guardiola och en massa andra till. Och de här tycker jag är spännande att följa. Jag tror det lite i takt med att man blir äldre också, att man kanske har lättare nästan att knyta an till tränare och till, för vi är ju nästan alltid numera äldre än de som utövar sporten. Så det har faktiskt fått mig att bli lite på nytt Premier League-intresserad.
Skoj.
Ja, just tack vare dem. Och där skiljer de sig ju väldigt mycket åt i alla fall. Jag såg att Conte sa efter 10:e raka segern med Chelsea, har han ännu mer nu, är det 11 kanske? Ska låta det vara osagt, men då pratar han lite grann om hans inställning till ett lag, och precis apropå lite den frågan du nämner, betydelsen. Och så tror jag att de pratade, jag minns inte vilken intervju det var, om det bara var efter en match eller om det var en tidning. Men det var hur mycket man ska anpassa sig som tränare till ett material och kanske till en rådande kultur. Eller hur mycket man ska komma in och hela tiden sätta sin egen prägel på laget. Där är ju han kanske och Guardiola ganska intressant att titta på, som kanske har lite olika inställning då. Guardiola har flera gånger sagt att det är klart att han kan ha drag som han kan ta till som är lite utanför hans normala verktygslåda. Men i grunden så är ju en tränare som står stenhårt på sin filosofi och haft enorma framgångar med det. Och det kan jag verkligen respektera och gilla. Conte sa i den här intervjun att han tyckte att en fotbollstränare är ungefär som en skräddare. Det känns som en väldigt italiensk liknelse. Att han måste titta vad han har och sen så syr han sakta men säkert en kostym som passar just för det här tillfället. Och det är det då han håller på och gör i Chelsea nu.
Det skulle Sam Allardyce aldrig säga.
Nej, det skulle han inte säga.
Allardyce.
Halatici, fy fan. När var det han kallades?
Nej, men det var väl just i någon typ av kritik mot, ska man säga, drevet.
Utländska tränare hyllas så lätt.
Ja, precis. Han tar det på någon presskonferens. Att hade jag hetat Sam Halatici så hade jag varit aktuell för någon av toppklubbarna. Men nu heter jag Sam Allardyce, så då får jag harva på i Bolton och...
Tyst med dig sen. Ja, men Conte pratade en del om det här då, hur han anpassar sig gärna till nya klubbar. Och han, nu ska inte jag, det här är mer Kalle Karlssons planhalva, gå in för mycket på det taktiska, det gör han ju med den äran. Det är också kul nu när man får upp lite större intresse för en liga för tränarna, då blir det väldigt mycket roligare att läsa den typen av blogg som han har, som verkligen är taktisk så. Men han har väl sakta men säkert gått över, han började ju inte superbra, och det var den här förlusten mot Arsenal där han var nästan så här undrad om han skulle klara av det här och så. Sen har han väl sakta men säkert styrt över till den här trebackslinjen, va?
Vill tillägga att han förlorade också mot Liverpool.
Ja, men börjar skruva, eller om man ska använda hans språk då, han har börjat sy ordentligt och kostymen börjar se riktigt fin ut. Och det känns ju spontant inte som tränaren, som de andra, vill släppa iväg ett försprång till.
Nej.
Känns inte, i alla fall, det kan ju gå dåligt för Chelsea, de kan få skador och så, men han kommer nog inte slarva i alla fall. Framstår ju som väldigt noggrann. Det tycker jag är intressant, att jag gillar den typen sak med en liga där lag ändå kan spela ganska olika. Att det inte finns, jag kan gilla att det finns en fotbollskultur i ett land, men det är också kul att lagen, de skulle kunna spela i tröjor man inte kände igen, och så kan man ändå se på något sätt att det här är hans lag, eller det här är hans lag. Och det här är verkligen ingen kritik mot Guardiola, utan jag kan vara väldigt förtjust i den typen av inställning också. Och vi har ju de som, och Guardiola har för guds skull, han tror jag i sitt sätt och sin filosofi, som är ju präglad väldigt mycket av den holländska skolan som influerade Barcelona så mycket, så utvecklas han förstås i den. Medans kanske, om man ska vara lite elak, en tränare kanske som Svennis är lite fast för mycket i det gamla, och kanske inom det inte har utvecklats lika mycket. Han kör ju på Svennis fortfarande för övrigt.
Ja, nya äventyr i Kina.
Ja, precis.
Men på tal om Conte, det man kan säga två saker då, med tanke på att det var en lite halvskak inledning, de imponerar inte, och då, det har faktiskt varit så att de har gjort rätt många 1-0 vinster nu på sistone. Inte varit sådär överlägsna på något sätt, men de vinner, de släpper inte in mål. Två saker där, Diego Costa och Conte, inledningsvis av säsongen så rapporterades rätt mycket och man kände att det var en rätt dålig stämning mellan de två. Men sen har ju Costa gått och blivit kanske den hetaste anfallaren i Europa just nu. Och nu efter det senaste målet så sprang han ju rätt ut och firade med Conte. Det tyder också på någon slags att Conte har fått Costas respekt, och att de två har hittat varandra, och att det då bidrar till att Chelsea är bra. Sen en annan sak är Victor Moses då. En spelare som har snurrat runt lite grann senaste åren. Var ju bland annat Liverpool. Och känns som en verkligen medelmåttig spelare.
Lite men... av en humla då, nästan då.
Ja. Nu får du nästan förklara vad du menar med det.
Ja, men att han borde inte kunna flyga. Men han vet inte om att han inte kan det, så han gör det ändå.
Det var nog bra att du förtydligade den, tror jag.
Ja.
Ja, jag satt själv och undrade vad du menar. Borde jag fatta detta?
Jag vet inte helt om det är, om jag fick det rätt där. Ja. Men det är så jag tolkar det där begreppet. Ja. Spelare som är humlor. Jag hade det faktiskt på tungan, för vi fick ett mejl om det för några månader sedan. Vi ville att vi skulle prata om spelare som är humlor, som inte har förutsättningarna för att lyckas. Men till exempel kanske korta målvakter. Så. Men som ändå lyckas.
Ja, just det.
Och det nu, kanske vi kan göra någon gång.
Ja, men nu har Conte gjort honom till då en klockren wingback, där får man säga det här. Antingen är det fembacksystemet eller trebacksystemet, beror på hur man ser på det. Som springer då, använder sin fysik, springer upp och ner och sådär. Bidrar med assist, har gjort några mål och så. Och framstår plötsligt som klockren där på den positionen. Vilket man måste också säga, det är ju vasst av Conte att se det.
Han fick ut väldigt mycket av ett... i alla fall inte allt för stjärnsprakande i Italien, EM också. Och det här med att du säger att han firade med Costa och sådär, det är väl den andra aspekten av honom. Man dels framhåller ofta det taktiska, så är det, alltså hans sätt att vara och hans passion, om vill säga. Väldigt aktiv då på sidlinjen, och det berättade han i en intervju i Daily Mail som jag läste, att det är väl personlighet till viss del såklart. Om Lasse Lagerbäck skulle låtsas vara Conte skulle det nog inte bli så bra. Men han verkar även ha tanke med det. Han pratar om det, att han vill att det ska fungera som ett som en slags kretslopp då. Att han genom sitt intensiva sätt att vara visar att han är helt inne i matchen och sprider energi, så vill han att den energin ska kunna föras över till en spelare som i sin tur ska kunna föra över den till andra spelare som i sin tur ska kunna föra över den till publiken. Och så går det runt, varvet runt. Och då blir man några procent bättre i hans värld då. Säg inte att det är det. Sen blev jag lite glad av att läsa att han verkar ha funnit sig till rätta i London och i Chelsea. Har verkligen, apropå det här med att man anpassar sig kanske lite till en kultur man kommer till. Jag såg bara en sån, kan vara nonsensgrej, men jag blev ändå lite glad. Han hade, det var någon julfest här nyligen som inte laget skulle ha utan personal runt om. En klubb som Chelsea har rätt många anställda och det är liksom allt från gräsklippare, det har de väl 10 stycken säkert, till vaktmästare och receptionister och allt vad det var.
10 gräsklippare.
Tror du inte de har det?
Nej, jag bara funderar hur många de har. Jag tror det är betydligt fler.
Ja, du tror det?
Ja, jag skulle säga 50.
Ja, kanske. Det blir en stor julfest. Någon, om det var presschefen, hade bett Conte att det vore kul om du kanske kunde skicka en videohälsning, bara en god jul till den här personalfesten. Och så hade han börjat göra det och sa, det känns inget bra det här. Och så bara drog han dit istället. Det hade han ju verkligen inte behövt. Mm. Men det var också ett sätt för honom att så han vill att alla ska känna sig, alla ska jobba för den här klubben. Och då är det viktigt att jag som kanske officiell figur sätter tonen. Så.
Ja, exakt. Han har ju också infört det här som, det var väl kanske Ancelotti senast som gjorde det när han var i Chelsea. Att han har tagit ut spelarna på lite... Ja, lite privata grejer sådär, att de går ut och käkar tillsammans och börjat få in den där känslan i laget som ibland så kan man tycka att de är säkert trötta på varandra, varför ska en tränare tvinga ut spelarna och umgås på kvällarna, de spenderar ju rätt mycket tid tillsammans, men någonstans så vill jag ändå tro att det finns någonting man kan få ut i andra änden där.
Ja, det fanns fler exempel på den typen av grejer som man gjorde och det var väl det andra jag tänkte på när jag läste på om Conte lite, att det känns ofta som att tränare blir stämplade ganska tydligt. Att de antingen är, Conte benämns ofta just för hans taktiska förmåga, det tror jag har lite med att göra, dels på att folk gör det med autopilot för att han är en framgångsrik italiensk tränare och nästan per automatik så tänker man att de är väldigt slipade taktiskt och det är han ju. Men att han verkar vara väldigt förtjust i det här lite mer gammaldags lagsammanhållning. Nästan det här som liksom svenska tränare brukar slå sig för bröstet över och kanske varit i England heller och älskar den här typen av teambuilding-grejer. Och i andra sidan skalan så har man kanske, man får en Ferguson tyckte jag inte, man pratade så mycket om hans taktiska kunskaper. Det var nästan alltid bara hur han var som ledare så. Mm. Och kunde nästan kanske vara lite underskattad över sina taktiska kunskaper. Bästa exemplet kanske Tommy Söderberg som jag skrev om, som liksom nästan bara har blivit den här karismatiska ledaren som bara är mjuk och vänlig mot alla. Han kunde såklart sina löpvägar också. Då fick man den delen av Conte också och då gjorde att jag gillade honom ännu lite mer. Mm. Han är ju från Christian Borrell trakter, Lecce, och började väl spela där och hade sin farsa som tränare tror jag när han var ung, som var enligt Conte själv väldigt hård mot honom, att de andra skällde han inte på, men lilla Antonio var tvungen att jobba lite hårdare än alla andra. Mm. Och sen var det kanske på det typiskt syditalienska sättet, det var fotboll och det var kyrkan. Mm. Mässan varje helg och spelade ofta lite boll på gräset utanför kyrkan när de var klara. Och han verkar ju fortfarande vara rätt mycket i kyrkan. Men det har gjort, det kan ju vara det lite sköna med att man inte, som jag har ett engelskt lag så där, som jag följer, att man kan intressera sig för figurer och uppskatta dem lite mer. Jag liksom inte, älskar inte Chelsea som klubb, men då kanske jag har lite lättare att ta till mig när det kommer en sån Conte-figur. Mm.
Ja, du lyfter fram en italienare, Johan. Jag lyfter fram en annan då som är kanske på ännu fler läppar just nu. Det är nämligen Maurizio Sarri, då Napolis tränare, som jag har förstått av olika reaktioner på sociala medier att han och Napoli, jag har faktiskt inte sett de senaste veckorna, men att de spelar en otroligt fin fotboll nu. Vissa hävdar att det kanske är den härligaste fotbollen för stunden i Europa. Och det var ju precis som du försökte läsa till dig lite mer information om Conte, så försökte jag läsa till mig lite mer om Sarri då. 59.
Han född 59?
Ja.
Okej.
Okay. Man glömmer ju ofta det. Vi kan ju säga sådär, när vi som är 80-talister och sådär, man ska prata om hur gammal är Marcus Rosenberg eller Zlatan, 80. Så slänger vi och då fattar vi ju direkt. Mm. Våra föräldrar så. Vi har ju ändå lite äldre lyssnare, så det var en liten hyllning till dem.
Ja.
59.
Ja.
Och han har ju då jobbat sig fram väldigt, man får, kollar man på hans tränarhistorik så är det ju inte så festliga klubbar. Senast, han tog över då efter Benitez i Napoli. Innan dess var han Empoli. Och det är väl nästan det namnstarkaste han har varit i under sin karriär, som man får säga. Att det har ju inte gått spikhakt för honom. Men nu då har han brakat igenom här med, på allvar. Och lustigt nog så var det väl så att exakt 10 år sedan så sparkade Arezzo, Serie B-klubben Arezzo, Conte. Och ersatte Conte med Sarri. Så där möttes inte riktigt sig att väga, men
de
nästan.
Överlappade. De gjorde en överlappning.
Precis. Och Sarri då, det finns ju tyvärr inte så mycket för en icke Italien kunnig journalist som heter Anders Bengtsson att läsa till sig. Men det man kan läsa är att han jobbade på bank ganska länge, fram till 99. Parallelljobbade han då som tränare och på bank. Men sen så bestämde han sig för att han skulle satsa på detta.
Napolis bank har fallit.
Just det. Den gamla stötan.
Vad har Hasse Jeppsson va?
Napolis bank har fallit. Ja, just det. Ja, men så Sarri, jag tycker gärna att är det så att någon lyssnare har koll på Sarri eller skulle kunna tipsa om en bra text som man skulle kunna läsa om Sarri.
Ja, vi tipsar ju mycket. Då kan man be om tips.
Vi gärna, tar vi gärna emot mail då till podcast@offside.org så kan vi försöka uppdatera oss på den här heta Sarri 59.
Du vill veta mer helt enkelt?
Jag vill veta mer.
Ja, han har en tuff uppgift i... De fick väl Real Madrid i Champions League, va?
Exakt så var det, precis.
Jag hade en lista på om vi möjligtvis skulle prata om historiska kulturtränare, som jag kallade dem. Sådana som fick otroligt inflytande över en klubb och som sen satte spår där. Jag hade skrivit upp namn som Rinus Michels och Cruyff och Sacchi och Herrera och några mer. Men jag tror vi skippar det och jag tänkte istället bara berätta för dig om en tränare som aldrig blev någon slags motsvarighet eller motsats till en humla. En geting som stack för hårt kanske. Hur det kan vända och hur man kanske ska passa sig för att använda sitt ego lite för mycket. Jag vet inte om du känner till den brittiske tränaren John Sitton. Det vore konstigt om du gjorde det nästan.
jag vet lite grann vad du ska komma, tror jag. Leighton Orient, va?
Ja, men då visste du lite i alla fall.
Vi känner till den här dokumentären i alla fall.
Ja, dokumentären i fråga heter Leighton Orient Club for a Fiver. Det kommer sig av att Leighton Orient kändissupporter Andrew Lloyd Webber. De spelade, tror jag, i andra ligan, eller om det var tredje, tror andra, tidigt 90-tal och hade otroligt mycket problem med ekonomin. Det kom sig av att ägaren hade, hans förmögenhet hade han, de fanns i kaffeodlingar i Rwanda. Och när kriget bröt ut i Rwanda så förstördes kaffeodlingarna och då förstördes mer eller mindre hans pengar. Och det påverkade också Leighton Orient, så plötsligt hade de en ekonomisk kris. Och säsongen 94-95 så går en ung tränare som heter John Sitton in och tar över laget. Jag tror att han bara har en juniorlön i princip, att han var juniortränare innan. Men på väg upp, och han är en gammal spelarlegendar i klubben, gjort hundratals matcher för Leighton Orient och även spelat i Chelsea och en del andra. Det var ingen dålig spelare så. Men då bestämmer sig några dokumentärfilmare för att följa den här klubben under en säsong. Just, tror jag, med tanke på att den ekonomiska krisen är så stor och den här ägaren, hans uppgift är att försöka sälja klubben. Så det får man följa, hans försök att göra det. Och han skämtar vid ett tillfälle om att vem som helst kan, ni kan få köpa den för £5. Eller därför den heter då Club for a Fiver. Men då får man även följa laget som det inte går så bra för. Och det här är ändå i skarven innan de riktigt stora pengarna kommer in i engelsk fotboll. Och även, nu finns det ju stora pengar även i andra ligan och sådär. Det fanns det inte då. Så spelarna är, de är proffs, men de tjänar inga grova pengar. Och det är liksom inga reklamloggor när man intervjuas. Och det är väldigt analogt liksom. Och de får komma in överallt i omklädningsrum och följa med på matcher och styrelsemöten. Och lite utan att de visste om det så blir tränaren kanske huvudfigur för att han är så otroligt arg. Det går dåligt för Leighton Orient och den här John Sitton som man får liksom känslan av nästan när man tittar att han kanske blev lite hög på uppmärksamheten. Alla kamerorna som plötsligt omgärdade honom, det var man nog inte van vid i Leighton Orient. De var med i omklädningsrummet och han var verkligen i strålkastarljuset. Och en amatörpsykologisk diagnos är väl att han lät det påverka honom lite för mycket och ville visa att nu ska jag visa vilken stortränare jag är som kan peka med hela handen och här är det jag som bestämmer. Så kan det kanske leda till större gig än att vara här i Leighton Orient. Men han går över gränsen då. Och det finns fler exempel på hur han liksom verkligen, det är hårtork deluxe kan man väl kalla det. Bara läser lusen av sina spelare. Och särskilt ett utbrott blev, allt filmades då förstås och dokumenterades. Och dokumentären sändes sen i Channel 4, alla engelsmän kunde se det. Och den har även blivit någon form av kultdokumentär så den når hela tiden nya tittar genom YouTube och så. Jag kan väl ta hans det mest berömda utbrottet. Det drog han i halvtid mot när de mötte Blackpool. Låg under med 1-0. Det var inte så mycket kan man ju tycka, men Sitton var arg och han bestämmer sig på studs väldigt impulsivt att inför kameran att han kickar en av spelarna. Var genom sparken på stubinen. Det var också fansens favorit, så ganska kontroversiellt beslut. Några spelare opponerar sig kanske, men Sitton är inte klar och vänder sig till framförallt två spelare. En stor växt och en lite mindre och går på ordentligt och säger: "So you, you little cunt, when I tell you to do something, and you, you fucking big cunt, when I tell you to do something, you fucking do it. And if you fucking come back at me, we'll have a fucking right sort out in here. And you can pair up if you like, and you can fucking pick someone else to help you, and you can bring your fucking dinner. You can bring your fucking dinner. Because by the time I'm finished with you, you'll fucking need it. Do you fucking hear me or not?" Det är en massa mer cunts och fucks och så. Det roliga här är då att det här med "you can bring your fucking dinner" kommer senare fram att det har han snott från en Hollywoodfilm med Robert Duvall och Sean Penn. Filmen heter Colors, jag har inte sett den.
Ja, det sjuka är att jag har gjort det.
Du har sett den? Ja, är den bra?
Ja, det är nästan en fem solar alltså.
Tidigt 90-tal. Ja. Jag tror att Robert Duvall är någon slags korrumperad snut.
Ja, sent 80-tal till och med kanske.
Det kanske det. Ja. Och han har då ett bråk med Sean Penn och säger, tror jag, "bring your fucking lunch" eller något. Det tyckte han lät så bra. Så han bara liksom, han rippade det och tog det. Och det tyckte man kanske var kul, men han fick verkligen betala priset för sitt sätt att vara. När dokumentären sändes, som sagt, så var det många som både roades och förfasades över att hans sätt att leda. Han var ju precis i början av sin tränarkarriär. Han kanske helt enkelt inte var mogen och att han hade vissa kunskaper.
Men det var inte så att dokumentären sändes på typ motsvarigheten till D-Play, sådär att det bara var några få som såg det, utan det var väl på en av de stora nationella kanalerna.
Så har jag fattat det i alla fall. Och har varit tillgänglig online och så. Det går inte så bra för Leighton Orient. Till slut så får han sparken, John Sitton, och sen så tänker han väl att få ta ett nytt jobb. Men han får verkligen inget nytt jobb. Han berättar i en intervju som han gjort så sent som i höstas, som jag tror också var Daily Mail, att han la 2 år på att söka jobb. Och jag sökte verkligen alla jobb som du kan tänka dig. Juniortränare, jag fick inte ett enda. För alla var så avskräckta över den här personen de hade sett, var så galen i tv. Att ja, du verkar kanske kunna ett och annat, men vi vågar inte riktigt. Han blev otroligt bitter då och ångrade sig. Det gjorde han, det ska man säga till hans försvar. Att han ångrade att han inte hade sagt så där som han gjorde. Till slut så får han ge upp fotbollen. Han berättar hur han, medan alla andra sitter och garvar åt hans utbrott, så blev han deprimerad för att han blev framstod som en idiot liksom, och kunde inte gå upp sängen. Och till slut så gaskar han upp sig något, men fotbollen är körd, han får inga jobb. Så han sadlar faktiskt om och blir taxichaufför. Sån här black cab driver i London.
Cabby.
Och vid ett tillfälle berättar han i intervjun för några år sedan. Vet du vem som hamnar i baksätet på taxin där då? I John Sittons taxi. Det gjorde Mourinho.
Det här.
Ja, som dricksade 20 pund, berättar han. Uh-huh. Inte så mycket ändå. God för mer. Och Mourinho ställer någon... Han kan väl inte hålla sig Sitton från... Dels har han spelat i Chelsea. Mourinho var Chelsea-tränare vid tillfället. Uh-huh. Och han säger att, ja, vad är oddsen på det här? Att en gammal Chelsea-spelare ska köra runt Chelsea-tränaren. Så. Och Mourinho ställer någon artig fråga, och det är som att vrida på en kran. Och det bara väller ut bitterhet och... Han resonerar väl att med lite andra, om jag hade varit smartare hade kanske rollerna varit omvända nu. Hade du kört min taxi och jag hade suttit i baksätet. Och det är väl inte så troligt ändå. Men han fick i alla fall betala priset. Och kanske ska man tänka sig för lite i början av karriären i alla fall, att man inte försöker vara någon annan än sig själv. För det kan kosta en.
Ja, Johan, tillbaka här till gårdagens match där Simon Mignolet vaktade Liverpools mål. Som ju är tillbaka nu efter att han har bänkats av Klopp till förmån då av Loris Karius, nya målvakten som Liverpool köpte här i sommars. Och jag tänkte bara snacka lite här, Johan, om målvaktspositionen. Det har ju varit så här, om man tar backa bandet lite grann med Karius, han har ju varit ganska så medioker sen han kom in mellan stolparna i Liverpool, och framförallt de senaste sista två matcherna innan Klopp bänkade honom var ju mot Bournemouth, där han på övertid släppte ut en enkel retur och Bournemouth kunde göra 4-3 då på stopptid.
Det fanns väl också rätt höga förväntningar på Karius?
Det ska man ha med sig. Han blev ju faktiskt framröstad till Bundesligas näst bästa målvakt förra säsongen. Han var i Mainz efter Neuer, tror jag det var.
Det är verkligen var Klopps värmning då, hans gamla klubb.
Ja, precis. Han har kommit in med den här lite Dejan Lovren-auran av att han tror att han... Han har ett himla självförtroende. Jag tror att det var, om det var Winter eller om det var Laptop eller om det var, vem det nu var.
Skelettet. Han är kanske död.
Ja, jag vet inte. Men någon som gjorde intervju med Karius tidigt i somras när han precis kommit till Liverpool och skrev just det att under alla hans år som reporter och under alla möten med fotbollsspelare så har han aldrig träffat någon som hade så gott självförtroende som Karius. Och det kanske han behövde då, komma 23 år gammal till Premier League. Men det har inte gått så bra då för honom och efter den här Bournemouth-insatsen så följdes det upp av en ganska tveksam insats mot West Ham där det blev 2-2. Så petade Klopp honom. Men det blev ju en rätt stor snackis i England för Gary Neville då som sitter i studiet tillsammans med Jamie Carragher. Och han gick rätt hårt åt Karius och Carragher hakade på lite grann och sa att han har inte det som krävs. Nej. Att han bara liksom utsöndrar nervositet, osäkerhet och så. Och ska man som Liverpool ha ambitioner att vara i toppen så går det inte att ha en sån målvakt.
Var det här innan Klopp hade petat honom?
Ja, det var ju samma veva. Sen så blev han petad. Och till och med så här Bournemouth-spelaren gick ut efter matchen och berättade eller avslöjade att de faktiskt hade snackat om det här som att Karius var Liverpools svaga länk. Att de skulle försöka liksom utnyttja det. Och när Klopp fick höra det så blev han ju rasande. Liksom. Att det stämmer inte. Liksom. Han är så pass bra. Och han menar också så där att det där målet då som kom till då på övertid som Bournemouth gjorde handlade också om att när de hade analyserat målen i efterhand, Klopp och hans team, så hade de insett att det var 8 stycken spelare i Liverpool som inte gjorde sitt defensiva jobb som ledde till det här målet. Mm. Visst, han gjorde ett misstag, men det var
misstaget hade aldrig behövt, eller precis, chansen hade aldrig behövt uppstå.
8 andra som hade möjlighet att, innan dess att avväpna situationen.
Ja. Vad sa Karius själv?
Ja, han var ju rätt bra på det sättet, och det var det jag tänkte komma in på här, att han tog på sig skulden och erkände i en intervju, tror jag det var med Liverpool Echo, och sa att visst, det var faktiskt, jag har varit ganska svag här och Bournemouth-insatsen var inte alls något bra, men jag kommer att komma tillbaka. Så här händer ju alla målvakter och jag blev bara starkare av detta och så. Sen så gick Neville till ytterligare någon attack och tyckte att han skulle sluta lipa och hålla på. Och till sist så hade ju inte Klopp något val då. Då stod Simon Mignolet då och väntade och han fick chansen. Och nu har Mignolet hållit nollan då i 2 raka matcher.
Mm.
Och för mig då som är Liverpool-supporter så är det lite grann som, just nu känns det som att välja mellan pest eller kola. Men nu ska man inte säga någonting för Mignolet verkar kanske ha tagit den här. Man ska också tänka, han har ju varit given i 5 år, Mignolet nästan. Först i Sunderland och sen nu i Liverpool. Han har inte haft riktigt någon konkurrens. Han kanske behövde det här också för att steppa upp lite grann. Jag tycker man ser någonting där att han har lite mer beslutsamhet och så. Men det måste vara ett jättesvårt val för det första, tänker jag på, för Klopp. Att man säger inför säsongen, Karius är första alternativet. Man bestämmer sig för det, man köper honom. Man blir kanske inte övertygad, men man, det är svårt och peta honom.
Får jag bara fråga, det verkade ändå som att Karius själv lite halvt bad om ursäkt för sina fumligheter då kanske. Mm. Kan man misstänka att det kanske inte var så smart gjort av honom? Att det kanske var, det var sympatiskt gjort, men att det blev lite lättare att peta honom efter det kanske?
Lite kanske.
Det är ju något med målvakter att de alltid ska...
Ja, sen har jag också en teori att han kanske är lite för snygg.
Alltså, att man vill hacka på den som ser för bra ut.
Ja, grejen är ju att han ser ju bra ut, absolut. Men inte på det här klassiskt snygga Beckham-sättet. Men han ser bra ut.
Lite groomad då.
Jo, han är väldigt så groomad. Men framförallt i England ser man ganska bra ut där. Så blir man ju plötsligt upplyst till att man är liksom fotomodellaktig.
Mm.
Och kanske blir det lite, för det har till och med varit så lite etablerade reportrar har ju skrivit det där. Så kanske Karius borde fokusera lite mindre på spegeln och lite mer, du vet, sådär.
Ja,
den
ja.
Typen. Att det ligger honom lite i fatet att han ser bra ut också. Ja, men det
är mer av ett Chris meta. Kirkland-utseende.
Meta-analys faktiskt.
Ja.
Men just det här att en tränare bestämmer sig för en målvakt. Vi har pratat om det tidigare. Det är så svårt om man är andra keeper och tar chans. Ofta handlar det ju om en skada, sen så måste man prestera direkt och så. Att det är en ganska svår situation. Men för en tränare är det också jättesvårt. Man väljer en, satsar, man måste bygga självförtroende kring den. Framförallt i det här fallet när den är 23-åring som kommer till ett nytt land, ny liga. Man har egentligen bara tränare. Man har en målvaktstränare, Achterberg som han heter i Liverpool, som är målvaktstränare. Som man kan snacka lite med, höra hur ser det ut på träningarna och sådär.
Det är jävla långt steg också för en målvakt att träna och... Det är ganska utsatt position på match.
Men... Ja, det är det jag menar. Det är så himla stor skillnad. Träningen, man kan briljera och vara en riktigt, riktigt bra träningsmålvakt. Men matcher händer ju någonting helt annorlunda. Och en målvakt kan heller inte kämpa sig in om man gör en dålig sak efter fem minuter. Ja, man fumlar med bollen, man ska plocka ner ett enkelt inlägg och man tappar bollen. Det är så himla svårt att kämpa sig in i en match. En ytterback, en inom mitt fält eller vad som helst, de kan liksom, fan, jag tar lite löpning, jag smäller på några dueller. Målvakter kan inte riktigt göra det.
Spela enkelt.
Då. Direkt sätter ju det sig om man har en lite sämre dag. Så att man kan inte heller kämpa sig in. Så därför så, det är svårt för, men nu är ju Karius, han är 23 år gammal, petad. Och har det här i bakhuvudet, de här rubrikerna som kom fram och han bad om ursäkt och så, är ifrågasatt redan. Det är inte alla, tror jag, 23-åringar som kommer tillbaka efter en sån sak.
Nej, det finns något med att de förväntas be om ursäkt också för sina misstag som han verkar ha gjort här lite. Vi har en kort intervju i nya numret i Allsvenska summeringen med Tommy Naurin, GIF Sundsvall.
Han kallade Tommy Knogjärn.
Ja, Tommy Knogjärn kallade upp i Sundsvall. Också väldigt han är från Göteborg. Och det kan ingen missa som står i samma dusch som honom. För han har ju fullt med Göteborgs motiv tatuerade på sig. Mm. Femman, spårvagn och Ramberget och Poseidon och allt vad det är. En dosa rapé, tror jag. Men han hade väl, får man väl ändå säga, en ganska bra säsong i Sundsvall. Han var i alla fall den målvakt som räddade mest skott av alla i Allsvenskan. Det behöver ju inte betyda allt, men jag tror han gjorde en rätt bra säsong. Men i en match så hade han en lite sämre dag. Jag tror det var hemma mot, eller om det var borta, mot Helsingborg. Och då gjorde han något misstag. Och då la han sig verkligen platt så där. Han sa, jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt till mina lagkamrater. Jag ber om ursäkt till hela stan, sa han. Och då frågade vi honom när vi ringde upp att, så där, att varför ska ni alltid hålla på och be om ursäkt för? Och då ångrade han sig nästan. Och sa så här, jag vet. Så här, fan, det hände ju aldrig, sa han, att en anfallare som missar upp ett mål går ut och liksom gör avbön. För det glöms bort, liksom. Det kommer nya chanser. Men det är så fatalt om vi gör ett misstag så att det kanske upplevs som en press på sig och be om ursäkt. Men det är ju ganska tydligt att många kan ju verkligen bli ihågkomna för ett misstag som målvakt. De kan ha gjort jättemycket bra räddningar, men det kan verkligen liksom bara en sån skicklig målvakt som David Seaman. Det första som ploppar upp i mitt huvud är ju Najim i cupvinnarkuppen och till viss mån även Ronaldinhos frispark som han kanske hade lite konstig placering på. Medan jag inte liksom ser hans räddningar framför mig direkt, trots att han ju hade en fantastisk karriär. Så. Och visst, det kan vara straffmiss, kan ju vara sådär. Staffan Tapper är ganska förknippad med sin straffmiss, men då och då dyker det ju upp från matcher runt om i Europa exempel på, kolla Edin Dzeko, han missar mål från en meter. Men några dagar senare så har jag nästan glömt det. De blir inte riktigt sådär att de får bära med sig genom hela karriären, trots att den missen kanske nästan är grövre än en målvaktstabbe. Medan vissa målvakter verkligen, sån som Peter Enkelman, om du minns.
Jajamän.
Hade ju nästan att göra med ett finländskt målvakt under ett tag. Ja. Med tre Premier League-målvakter ett tag där. Antti Niemi, Peter Enkelman och Jussi Eskeläinen. Enkelman stod i Aston Villa och jag tror att det mesta som man tänker på när det gäller hans utlandskarriär, det är ju den här derbyt som Villa spelar mot Birmingham, kanske 2002.
Ja.
Eller för tidigt. Ja. Ja, någonstans där. Ja. När Olof Mellberg kastar ett inkast hem till honom och han helt enkelt missar bollen och den rullar in i mål. Det ska man ju säga också att det är ju lite oklart huruvida han faktiskt nuddar bollen med liksom toppen på dobbarna. Den liksom slank under honom då och ska bara ta emot den. För om man inte nuddar bollen, nu finns det kanske någon domare som lyssnar som kan slå mig på fingrarna, så tror jag inte det ska vara mål.
Nej, men det ska det inte.
Nej. Och Enkelman själv säger att han är 90% säker på att han inte nuddar den. I en brasklapp där. Men mål blev det och han blev ju otroligt hånad för det efteråt, men även precis när det kom, ihåg vad som hände.
Ja, absolut. Det är ju en sån match som man minns precis var man satt.
Ja, inte jag,
man ska vara ärlig. Ja, jag kommer ihåg detta väl. Jag satt i en soffa i Göteborg med en kompis och såg på den matchen 2002 då kanske. Nej, men det sprang in en Birmingham-supporter och ställde sig alltså 2 decimeter från Enkelman.
Och luftrunkar honom i ansiktet.
Och sen klappar han till honom lite på kinden. Så. Ingen smäll sådär, men klappar till honom. Och sen så går han ut.
Otroligt större kille.
Ja.
Alltså, all heder åt Enkelman att han håller. Han rör ju inte en min.
Ja, han blir hyllad för det faktiskt efter att Enkelman.
Ja,
att
han inte även om han reagerade. Inte skulle nita så man hade faktiskt förståelse om han har knuffat bort den där idioten.
Den här idioten då, som kommer in, han faktiskt fyllde år samma dag tror jag. Fyllde 26. Bricklayer. Tror jag han var.
Ja.
Och hade krökat rejält då, givetvis. Lite ja, påminner om Fylledansken på parken, givetvis. Men...
Jag vet att Enkelman har sagt att det tror det var en måndagkväll matchen var. Mm. Och att han sa att en del hade till och med tagit ledigt från jobbet för det här derbyt för att kunna ladda upp då inom citationstecken. Mm. Och att han kunde känna den här luftrunkarens ölandedräkt mot hans mun. Så hemsk situation.
Ah, för fan. Ja. Han dömdes ju faktiskt till fängelse till och med för detta. Jag tror han fick sitta 4 månader och portades på livstid från Birminghams håll då. Han fick inte gå på en match.
Ja, det var så.
Ja, precis.
Så blev det kännbart för honom med den födelsedagen.
Ja, han var ju väldigt ångerfull. Ja. Han skrev ju till brev både till Birmingham och tror jag till Enkelman och bad om ursäkt för sitt agerande. Sådär. Men det räckte ju inte. Domaren dömde honom till 4 månader.
Och han dömde också mål då. Mm. Och jag kan meddela att Enkelman idag har flyttat tillbaka till Finland. Jag tror han bor i Åbo. Och han har lagt av med fotbollen. Han jobbar numera som säljare på budfirman DHL.
Ja.
Och verkar trivas utmärkt. Ja. Och i en intervju jag såg så pratade han lite om ett ganska krystat från Enkelmans sida som verkar vara en fin man. Men han sa att det är lite samma... Man behöver ha samma egenskaper som budkille som för målvakt. Man ska vara på tårna och man ska kunna ta folk. Och i alla fall så verkade han leva ett fint liv.
Ja, va.
Och man blir alltid glad på något sätt när de har ett sånt där lite anspråkslöst jobb.
Så. Ja, men på tal om Simon, vi snackade lite grann om honom. Han sa ju faktiskt det någon gång att han såg det som en misslyckad säsong om han gjorde mer än 3 misstag på den här säsong. Alltså 3 riktiga stora blunders. Mm. Och det är inte mycket egentligen som... målvakt, men ska man vara på den riktiga toppen så gör man 3 misstag och de summeras i ett litet YouTube-klipp. Man är ju inte aktuell för Ballon d'Or precis.
Nej, det kan ju också bli, apropå att, som vi sa förut, att tränare kanske blir stämplade, så kan även målvakter bli det. Mm. Särskilt kanske om man kommer in ny, om man tar den här Karius som exempel, om man startar lite svajigt så är det ju lätt att man kanske letar efter att få den bilden bekräftad sen. Mm. Gör han något lite halvtaffligt ingripande så är man genast där. Mm. Medan som man, målvakt man har förtroende för och som har fått en bra start, gör han ett misstag så är det, ja, de måste också få göra misstag.
Exakt.
Som man säger då. Och kanske att det även sätter sig på Karius själv. Mm. Att om alla säger att man är, nu vet jag inte om man är svajig i luften, men låt säga att det är det, så kanske, ja, men det kanske är det då. Kanske tänker, det är lite så här vargen i Bamse, så här, en gång tjuv, alltid tjuv.
Så är det ju, absolut. Och tänker man tillbaka till Tommy Knogjärn då, Naurin. Vi sa det att han var den målvakt under 2016 i Allsvenskan som fick flest skott mot sig och gjorde flest räddningar. Jag tror att det var 148 eller sånt där. Om man då tänker på Siemens mantra att man får inte göra mer än 3 misstag för att det ska räknas som en lyckad säsong personligt då, individuellt, så är det ändå procentuellt. Har man 150 skott mot sig och man gör 3 tabbar, det måste man nästan räkna med.
Mm.
Kan man tycka egentligen, men samtidigt när man är supporter eller man är tränare så har man inte, det beror på givetvis vad det är för typ av misstag.
Ja, såklart. Och det är också, man skulle vilja fråga Simon då hur han definierar misstag. Mm. Sådär.
På tal om Simon.
Jaha, han har väl lite någon form av dokusåpa.
Är han lite av Englands Glenn Hussein?
Har han en kalender? Han är ju väldigt, man kan ju lätt se honom framför sig sitta och mysa i en ganska stor fåtölj med en fotpall och dra sina luckor därifrån. Det var väl också i en fåtölj han gjorde den här fjärrkontrollsskadan. Han sträckte sig efter fjärrkontrollen och skadade han var knät eller vad det nu var. Men han vann väl... Vad var det han vann? För han vann någon dokusåpa igen.
Ja, den som är väl då...
Stjärnor på is på svenska.
Stjärnor på is, ja. Som är liksom lite deras Dancing with the Stars-aktiga grej. Ja. Han vann faktiskt där. Han tog över... Gascoigne var tänkt, 2004 kanske det var.
Men var inte i skick.
Men var inte i skick. Så han kallades in väldigt sent, Simon, och de andra hade redan hunnit träna en månad. Han kom in och dominerade och vann hela skiten.
Oh.
Ett år senare, tror jag, 2005, så klippte han av sin ponytail i direktsändning.
Ja, då är det ju lite Glenn över dem.
Och sen så har han faktiskt kommit ut med 2 DVD-er, där båda är... Som David Ayer i kategorin mina värsta misstag som målvakt.
Har han själv släppt
dem? Ja, så han kapitaliserar på de här misstagen.
Men det är en viss självdistans då, kanske ändå.
Kanske.
Du var inne på någonting annat där när du sa det där med att hur Mignolet hade reagerat. Mm. Att han blev petad och sen kommer tillbaka. Och nu fattar jag det som att jag såg inte matchen, men han behövde inte göra supermånga svettiga ingripanden mot Everton kanske.
I princip inte en räddning.
Nej, men det är ju också en faktor, alltså konsten att ta en petning.
Mm.
Och kanske särskilt för en målvakt, för att ja, det är ju, jag har ju funnits exempel på när en målvakt blir utbytt för att han är för dålig under match, men ja, det kan ju, gjorde väl det till exempel, men det är ju inte vanligt i alla fall. Och ofta så, det måste ju funnits många tränare genom åren, det där som du var inne på, hur svårt det måste vara bestämma vem som ska vara nummer ett, så att de bara har kört per automatik på någon slags, för det måste vara viktigt att en målvakt känner förtroende. I andra sporter så kanske det är mer vanligt att man varvar med handboll eller till och med hockey eller sådär. Kungen, King Henrik, har ju varit petad till exempel och kommer tillbaka nu och väl, tror jag, gjort bra ifrån sig. Jag gjorde faktiskt en, när vi hade som tema i tidningen för vår avslutande del, när vi hade inhoppare, så gjorde jag någon liten en skala på 4 exempel på konsten att ta en petning på hur folk hade reagerat. Jag tänkte bara du kunde få gissa. Jag säger vilka 4 namn det var och så har jag då haft en skala vilka som tog den bra och vilka som tog den dåligt, så får du liksom rangordna in de 4 hur du tror att de ska placeras. De 4 du har att jobba med då, konsten att ta en petning, är Torbjörn Nilsson, PSV Eindhoven vid tillfället, Marcus Halsti, Malmö FF, Kniven Jönsson, Åshöjdens BK, Carlos Tevez, Manchester City. Hur vill du sortera in de här 4?
Ja, Tevez tog ju det allra sämst. Han protesterade ju högvilt och gjorde dumma saker.
Vill inte värma upp. Och...
Ja, precis. Den som tog det bäst, Torbjörn Nilsson. Han var sig platt.
Jag är lycklig där jag sitter nu.
Så. Ja, just det. Precis.
Det vill säga var på bänken.
Precis. Och sen så var det...
Halsti och Kniven Jönsson.
Ja, jag passerar Halsti snäppet ovanför Torbjörn Nilsson.
Att han tog det ännu bättre än Torbjörn?
Ja. Nej, precis. Lite sämre, men ändå bra.
Ja, och så Kniven ovanför Tevez då.
Ja.
Ja, det var bra. Det var nästan rätt. Torbjörn Nilsson tog den ju bäst då, såklart. Och Halsti tog den också väldigt bra. Han var förstående. Och sen fick han ju verkligen lön för mödan och slitet i skymundan och blev ju verkligen en fansfavorit i Malmö och viktig spelare. Tevez, som sagt, tog den väldigt dålig. Men den som tog den allra sämst, det var faktiskt Kniven Jönsson, som är en fiktiv karaktär. Ja. Men minst sagt hård för spelare då i Åshöjdens BK. För han tog den så dåligt så att han till och med nitade sin tränare. Bagan Olsson då, gav honom, som det står i böckerna, en riktig magsugare på kaféet efter att han har blivit petad. Sen får en ganska fin vändning när Kniven lite oväntat blir största supporter till Åshöjden istället. Ofta står och skriker på dem så det blåa. Så det var de 4. Du lyckades ganska bra.
Ja. Med det sagt, Johan, är det dags för oss att runda av detta som blev... inte så juligt. Jag tänkte fråga dig, Johan, ska jag avsluta med en lucka? Men jag orkar inte fler luckor. Alltså.
Nej.
Glenn Hussein lucka. Vi orkar inte mer.
Nej, vi kanske också får... GT kanske stämmer oss för att vi använder för mycket material.
Absolut. Det har vi råd med. Efter det här Parma-äventyret.
Ja, en uppdatering där är ju att jag fått meddelande nu om att den här resan i sjön då, som bokades fel vecka. Den nya resan blev 4 000 kronor dyrare.
Get in! Ja, jävlar i havet.
Ja,
vi gör som så. Vi önskar er alla en riktigt god jul. Ha det så härligt med varandra och vänner och släkt och ta hand om varandra. Och vi kommer tillbaka givetvis. Vi ligger inte på latsidan här i mellandagen, utan vi kommer ut med ett avsnitt även då. Som kanske har lite mer av en nyårskarameller.
Kanske.
Känsla runt sig. Lite mer tjo och kim, juxa med trasan.
Kanske. Det blir nog lite summering, men en del annat också. Tungt. podcast@offside.org är som vanligt mailadressen ni når oss på. Och offside.org är ju webbadressen för vår hemsida. Det finns fortfarande dagar fram till jul och köpa julklappar på om man vill ge bort en prenumeration. Eller bara köpa vårt nya nummer som fortfarande finns i butik.
Ja, vad kul om vi alla enas i Sverige nu och går ut och försöker bara tömma alla butiker på Offside sista nummer. Köp skiten.
Tror du det kommer ske?
Jag har i alla fall gjort en liten utmaning här.
Ja, vi får se vad det leder till. God jul allihop och tack så mycket för att ni lyssnar på oss och för alla smarta, roliga, intelligenta mejl vi får. Ta hand om varandra och trevligt. Du, jag vill faktiskt säga en sak till.
Ja.
Bara kort här. Bara en liten, vad ska man säga, en liten hjärtvärmare inför jul. Det kan väl vara fint ändå.
Ja.
Som jag läste i...
Nu lutar jag mig tillbaka.
Ja, nu kan du luta dig tillbaka.
Också.
Nej, men det är faktiskt bara en liten illustration för fint föreningsliv. Och vad fotbollen kan bidra med. Jag läste i Korren, första tidningen som jag jobbar på och som i någon mån är min hemtidning. Så. Där läste jag en artikel från Mjölby och jag kände igen killen på bilden. Det var en gammal tennisspelare som jag mötte lite när jag var ung. Han var från Mjölby och han hade, jag ska inte säga att man hade lite värstingrykte så. Det krävdes ju inte mycket för att ha värstingrykte i motan av Mjölby, men han var liksom väldigt tidig med tatuerad och tidig på spriten och var lite farlig så där. Därför blev jag så glad då när jag läste, jag inte tänkt på honom på 15-20 år och visste inte alls vad han gjorde. Men då såg jag honom på illustrerad artikel och blev nyfiken vad handlade det här om. Så visade det sig att han i 10 år eller så spelade i en förening i Mjölby som heter Mjölby Turabdin. Från början en invandrarklubb. Turabdin är ju ett område nu under Turkiet. Det här staden Midyat ligger där väldigt många har invandrat till, från till Sverige. Många till exempel syrianska, många som härstammar från Midyat och Turabdin. Men Peter, som han heter, han spelade där i 10 år och sen när han slutade spela så fortsatte han engagera sig som eldsjäl där, någon slags sekreterare eller sådär. Och nu hade han bestämt sig för att bjuda in alla som ville i Mjölby och för all del andra med och komma dit till deras klubbstuga på julafton. Kallade det för jul hos Tubbe, för Turabdin då, öppet för alla. Och det, tanken var inte krångligare än så än att Peter hade suttit tidigare jular och firat med släkt och sådär, och sen framåt kvällen så hade han inte så mycket att göra. Och, fan, vi sitter där varje år och delar ut paket, att man borde kunna göra något mer av det här. Så nu har han engagerat sig och det, kan ju, det är inte världens största sak, men det är nog många som sitter och snackar om sånt, och han har ändå gjort det här. Och han har raggat en massa sponsorer, företagare i Mjölby som har ställt upp med matkassar och paket och Rotary och Lions och så, julmat och underhållning och musik. Och det riktar sig kanske till hemlösa eller till de som inte har någon att fira jul med ensamma, men han ville verkligen betona att vem som helst får komma in här. Mina polare kommer titta förbi här. Det är bara var så fint initiativ också, lite kopplat till föreningsliv. Så skulle ni vara i Mjölby eller i området, vi har säkert en annan lyssnare där, när ni är lite trötta på släkten, titta in hos Turabdin och ta en glugg där och tacka för ett bra initiativ. Vi älskar ju sånt. Det vill jag avsluta med.
Bra. God jul.